Ja, idag så ska vi prata om vedermödans tid. Är du redo? En utmaning till oss alla om det som faktiskt väntar enligt Bibeln. Hej, varsågod. Innan vi går in på det här mötet så behöver vi verkligen be, så låt oss böja vårt huvud en gång. Kärleksfulla och gode himmelske fader, vi kommer inför dig och vi behöver din vägledning i det att vi studerar ditt ord. Herre, vi kan inte förstå dessa saker om inte din heliga ande talar till oss och hjälper oss att och på ett korrekt sätt tolka dessa saker för oss. Jag ber Herre att vi ska att det ska brinna i våra hjärtan i det att du utlägger ordet för oss idag. Jag ber att inte mina ord ska hindra budskapet utan att du ska kunna tala till hjärtan och sinnen trots mig och mina brister. Det tackar jag för i Jesu namn. Amen. Vi tittade i vårt första möte på dessa tolkningsverktyg och första var att fokusera på Jesus, den andra historicism och sen att låta skrift tolka skrift. Och det är med hjälp av dessa metoder, dessa verktyg som vi har studerat skriften och profetiorna. En liten sammanfattning, eller inte en liten lite mer som jag har att säga om det här med historicism. Det är så att vi tittade på tre olika alternativa tolkningsmetoder till Bibelns profetior. Och det var preterism, futurism och historicism. Och den här historicism, det var det som vi såg i Daniels boken. Vi tittade på den här statyn, att det sträckte sig från Babylon ända fram till ändens tid. Vi tittade på Daniel 7, vi såg samma mönster där. Det började från profetens tid, från Daniels tid, sträckte sig ända fram till ändens tid. Och gång på gång så ser vi det här mönstret och jag tror även att vi ser det i Uppenbarelseboken. Och med hjälp av den här förståelsen så förstod vi också det här med avfallet. Det avfallet i den kristna kyrkan från 538 fram till 1798. Och det var ju så som reformatorerna tolkade profetiorna. Vi läser om Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer och så vidare. Wesley, Newton, Whitfield, Edwards, alla dessa personer tolkade alla det påvliga ämbetet som antikrist. Och det var det här som fick den största, orsakade det största nederlaget kanske för påvedömet. Att de fick den här, eller att den här tolkningen var så utbredd och så tydlig. Ingen fara, välkomna. Varsågod. Man kunde ju hoppats att de hade insett att ja, Bibeln talar om dessa saker faktiskt. Och att de hade reformerat sin lära och slutat att använda de hädiska uttrycken som de använde sig av. Men istället så kom någonting annat. Det kom någonting som kallades för motreformationen på 1600-talet. Man ville hindra reformationens spridning. Och då kom man på två stycken andra tolkningsteorier. Det var preterism och futurism. Här är ifrån Hitchcocks The Beast and the Little Horn. Och där skriver de om preterismens ursprung. Det står att den preteristiska inriktningen som grundades av jesuiten Alcazar år 1614 förklarar uppenbarelseboken med Jerusalems fall eller med det hedniska Roms fall 410 efter Kristus. Den preteristiska idén grundades av jesuiten Alcazar. Nu, vilka var jesuiterna? Ja, jesuiterna var ett hemligt sällskap i den romerska katolska kyrkan, är fortfarande det idag. Och de grundades under den här tiden, under reformationens tid. Och de blev ansvariga för inkvisitionen, med andra ord säkerhetspolisen i den romerska den romerska katolska kyrkan. De jagade upp alla som trodde annorlunda. De utfrågade dem. Det är därav det här inkvisitionen kommer från. Att de ställde frågor till personer och torterade dem för att få dem att erkänna vad de trodde. Om de såg att det inte stämde överens med det som påven hade lärt, så kunde de dödas eller kastas i fängelse eller hemskare saker. Så det här var en grupp som var otroligt benägen. De var fullständigt lojala till påven. Och de sa att vi ska göra allting för att sprida ut påvens makt. Och det var jesuiterna. Alcazar var en av dem, och han kom med den här ena tolkningen då, att allt har redan hänt. När Johannes skrev det så hade det redan inträffat. Futurismen å andra sidan är en annan jesuit som också kom på det här. Den futuristiska inriktningen som grundades av jesuiten Ribera år 1591 väntar sig antikrist, Babylon och ett återuppbyggt tempel i Jerusalem vid slutet av den kristna tidsåldern. Nu, de här två metoderna att tolka profetiorna, det förkastades ju utav protestanterna. De sa ju att nej, det här stämmer inte alls med Bibeln. Men under motreformationen så skrev de här katolska teologerna, här är Roberto Bellarmino som var den mest inflytelserika teologen inom den katolska kyrkan under motreformationen, och han skriver så här: antikrist kommer inte att regera mer än 3,5 år. Därför är påven inte antikrist. Antikrist har därför inte kommit än. Så man ser att tydligt varför de kom på de här olika tolkningsteorierna. Varför att få bort påvedömet ifrån profetiorna. Påven är inte antikrist, skriver han, eftersom hans tron inte är i Jerusalem eller i Salomos tempel. Det är mycket intressant att de använder sig av den här futuristiska tolkningen för att visa att nej, det här stämmer inte, det här som reformationen har använt sig av. Och som sagt så förkastades det här av protestanterna ända fram till omkring 1900-talet eller mitten på 1800-talet. Då plötsligt alla protestanter tänkte om. Jag vet faktiskt inte vad som har hänt, men på något sätt genom olika metoder så blev det så att idag så har ingen knappt hört talas om den historicistiska tolkningsmetoden. Utan det är antingen det här preteristiska eller det futuristiska som man tror på. Lämnad kvar som vi tittade på är just den här futuristiska, att den här jesuitiska läran. Att Jesu återkomst är ett hemligt uppryckande av de troende och de som lämnas kvar för en andra chans att omvända sig. Antikrist uppträder först efter Jesu återkomst. Och templet i Jerusalem ska byggas upp där antikrist ska regera i 3,5 år. Så de här teorierna togs in för att motverka reformationen. Och förstås, oavsett vilken teori du anammar så hamnar katolska kyrkan ur skottlinjen. Och det är det som är målet. Så. Det är utifrån den här futuristiska teologin som också den här, man har hört, hur många har hört talas om de 7 åren av vedermöda? Någon som hört om det? 7 åren av vedermöda. Det finns faktiskt ingenting i Bibeln alls om 7 år av vedermöda. Det står inte någonstans om 7 år av vedermöda. Men det får man då ifrån den här tanken. Bibeln talar däremot om vedermödans tid. Och det är det som vi ska titta på idag. Så i Daniels bok kapitel 12 och vers 1 så står det: på den tiden skall Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Så det kommer en tid. Det här är efter ändens tid som det talas om. Och då kommer en fruktansvärt svår och allvarlig tid. Jesus talar om den också. Han säger att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och vad är det här för en tid? Ja, ändens tid skulle det äga rum. Och vi vet att ändens tid började 1798, vi såg på det redan. Vi tittade på Uppenbarelseboken kapitel 10, vi såg att Jesus kom ner där vid ändens tid, eller 1798. Och han öppnade Danielsboken. Och han uppmanade sitt folk att äta den här boken, ta den här boken, studera den här boken, förstå den. Och vi vet att det ledde till en enorm väckelse, en världsvid väckelse omkring budskapet om Jesu återkomst och ett studier utav Daniel Uppenbarelseboken. Vi hade olika rörelser, Europarörelsen i Sverige, Milleritväckelsen i USA. Och de förkunnade då den första ängelns budskap att stunden för Guds dom har kommit. Och de tänkte att det handlade om Jesu återkomst. Men de förstod inte att det var två olika händelser som det är enligt Bibeln. Men så de blev besvikna när han inte kom tillbaka. Men när de studerade igen så såg de att profetiorna hade ju sagt att de skulle gå igenom en sån besvikelse och att de sen skulle profetera på nytt. Och om ni missade något av det så finns det studieblad här. Men det som de skulle profetera på nytt var ju de här tre änglarnas budskap. Inte bara den första, men också den andra och den tredje ängelns budskap som skulle nå till hela världen. Och sen, när de här budskapen hade nått ut till hela världen, då skulle Jesus komma tillbaka, enligt Uppenbarelseboken 14 och vers 14. Så, efter att de här tre änglarnas budskap har nått ut till hela världen så skulle Jesus komma tillbaka, men precis innan dess så kommer det en tid utav vedermöda. Jag vill läsa Uppenbarelseboken 14 och vers 14. Det står så här: Jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen, och på sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Jag minns att det här var en beskrivning utav Jesus återkomst när han kommer på himmelens moln för att skörda jorden. Och precis innan det så har de här tre änglarnas budskap nått ut till hela världen. Och i vers 9 till 11 så står det om den tredje ängelns budskap. Och vi har tittat på det förut. Så det står att den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Guds vredes vin talas det om. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet och så vidare. Så vad är det för Guds vredes vin som de här ska få uppleva? I Uppenbarelseboken 18 så tittade vi på det förra gången. Vi såg att Gud kallar ut sitt folk ifrån falska religiösa system och kallar dem. Och varför gör han det? Han säger: gå ut ifrån henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes vadå? Hennes plågor. Det är plågor. Vad är det för plågor som det talas om? Ja, vi ska titta på det. I Uppenbarelseboken 15:1 så står det om dessa plågor. Det står att jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, de sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Det stod om Guds vrede i Uppenbarelseboken 14. Om att de som tar emot det här märket, de skulle få drabbas av de här plågorna. De sju sista plågorna kallas det ibland för. Och vad är det för någonting? Ja, vi ska titta på vad de betyder. Innan Israels folk i forntiden blev befriat så var de slavar i Egypten. De hade hamnat där och de var tillfångatagna och var tvungna att göra så som egyptierna sa. Men Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken och Moses fick i uppdrag att gå till fara och säga: släpp mitt folk. Och han gjorde det. Han trädde fram och Befall dig att så säger Herren, släpp mitt folk och låt dem hålla gudstjänst för mig. Men farao sa nej. Och här blev det en stor konflikt. En konflikt mellan Gud, mellan Herren och farao. Och det resulterade i plågor, 10 plågor. Och ni kanske har hört om dem också. Det var att den första plågan var vatten, att vattnet blev till blod. Den andra plågan var paddor som kom. Den tredje plågan var mygg. Den fjärde var flugor. Den femte var boskapsdöd. Den sjätte var bölder. Och den sjunde var hagel. Och den åttonde var gräshoppor som åt upp marken. Eller all skörd. Nummer 9 var mörker. Ett tjockt mörker som sänkte sig över hela Egypten. Och den 10:e och slutliga var att alla de förstfödda skulle dö. Och de här 10 plågorna föll på egyptierna. Och det resulterade i att farao till slut släppte Israels folk. Och i Uppenbarelseboken 16 så kommer samma sak att upprepas igen på ett sätt. För här har vi att Guds Israel, vi tittade på vad det var, Guds folk i sista tiden. Att de är tillfångatagna utav och hotas till livet. Och de är tillfångatagna. Och innan Jesus kommer för att befria sitt folk så skickas de här plågorna som en straffdom. Det står i Uppenbarelseboken 16 att jag hörde en stark röst från templet säga till de 7 änglarna: gå ut och töm Guds 7 vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Intressant, vem är det som drabbas av dessa plågor? Det är de som har vilddjurets märke och som tillber dess bild. Ser ni igen att tillbedjan och märket är starkt sammankopplade. Vers 3. Den andra ängeln tömde sin skål över havet. Förresten, hade vi sett bölder i de egyptiska plågorna? Det hade vi gjort, eller hur? Uppenbarelseboken 16 så står det så här, vers 3-7. Den andra ängeln tömde sin skål över havet. Och havet förvandlades till blod som från en död. Och allt liv i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige. Ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod. Och därför har du gett dem blod att dricka och de har förtjänat det. Jag hörde altaret säga: ja, Herre, du allsmäktig, sanna och rättfärdiga är dina domar. Vi kan tycka att det här är hemskt, att dessa plågor kommer, att de drabbar människor. Gud, han njuter inte alls av att plåga någon. Men det som är intressant här tycker jag är att änglarna som gläder sig i nåd, som är väldigt nära Gud, de ser att de här plågorna, även om de är hemska, så är de rättvisa. Det stämmer överens med brottet som har begåtts. Vers 8 så står det så här: den fjärde tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran. Vi har sett solen som bränner. Vi har sett vatten till blod i de egyptiska plågorna. Och sen i vers 10 så står det: den femte tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Var det mörker i de egyptiska plågorna? Det var det. Människorna bet sig i tungan av smärta och hädade himmelens gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar. Så här så ser vi att de här plågorna faller ganska tätt efter varandra. De har fortfarande kvar de här bölderna som de hade i första plågan, medan alla de här andra sakerna händer. Det är en fruktansvärd tid att leva i. I vers 12 så står det så här: den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från öster. Och jag såg att ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar och gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Och vers 16: och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Den sjunde plågan, så står det så här: den sjunde tömde sin skål över luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: det har skett. Det kom blixtar, dån och åska, och en jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden. Så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. Fruktansvärda tider att leva i här. Fruktansvärda plågor som drabbar människorna. Och vi ser att städerna störtar samman, jordbävningar som det aldrig har varit tidigare, öar försvinner, berg faller sönder. Det är fruktansvärda omvälvningar i naturen också, som en del av de här plågorna. Men lägg märke till vers 15 som jag hoppar över här. Mitt under det att de här plågorna faller så säger Jesus så här: se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om han ser hans kön. Så fråga, har Jesus kommit tillbaka än medan de här plågorna faller? Det har han inte. Och det här är kanske en av de farligare slutsatserna som de här lämnad kvar tankarna och de futuristiska tankarna har. För att man tänker sig att församlingen bara ska försvinna upp, och Jesus ska komma tillbaka innan plågorna, och sen så kommer den här vedermödans tid med alla dessa plågor och alla dessa hemska saker. Det klarar sig församlingen helt och hållet undan ifrån. Och då förbereder man sig inte för den tiden som kommer. Och då kommer man inte att kunna vara redo heller. Så därför så är det viktigt att vi förstår att faktum är att Guds folk kommer att leva igenom den här tiden. Jesus kommer tillbaka först efter att de här sju plågorna har fallit över jorden. Lägg märke till Daniel kapitel 12, vad vi läste. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin lika ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det kommer finnas de som blir frälsta genom den här tiden, eller hur? Och det är goda nyheter. Alla som är uppskrivna i boken kommer att klara sig igenom det här. I Jesajas 26 så står det så här: kom mitt folk, gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Så Guds folk kommer att komma igenom den här tiden. De kommer att skyddas ifrån det här, ja, ifrån dem. Men det kommer ändå vara en oerhört, oerhört svår tid. Det kommer vara en tid utav nöd, en tid utav vedermöda som vi aldrig sett maken till. Jeremia 30, vers 7 så står det så här: ve, detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob. Nu Jakob, det är Guds folk, det är Israel. Det är inte hedningarna. Så det är en tid av nöd även för Jakob. Men han ska bli räddad ur den, eller hur? Han kommer inte bli räddad från den, att han inte får uppleva den. Men han kommer få gå igenom den, men han kommer att komma ut. Och det är goda nyheter. Men det här, det är så viktigt för oss att förstå det här. Eftersom om vi tänker oss att vedermödans tid är ingenting som kommer att drabba oss, så lurar vi oss själva. Och vi förbereder oss inte för den tiden som kommer att komma över hela jorden. Vilka är det som kommer att bestå under den här prövningen? Låt oss läsa lite i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 14. Uppenbarelseboken 6 och vers 14. Det står att, och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sin plats. Har vi läst det förut? Okej, det här handlar om den sjunde plågan. Samma sak, samma ordspråk. Vers 15. Kungarna på jorden och stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sade till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Vem kan då bestå? Det här är den stora frågan. Här så kommer de sista plågorna och folk de tänker att nu är det kört. De springer och gömmer sig i bergshålor. Och de ber dem, snälla fall över oss, för de är rädda för lammet. Ett lamm, hur många av er är rädda för ett lamm? Ett lamm är det mest milda man kan tänka sig. Men de är livrädda för lammet. För lammets vrede som det står. Och lammet är Jesus Kristus. Han kommer där, men eftersom de har förkastat honom. Eftersom de har förskjutit alla hans varningar. Så är de livrädda vid det här laget. När de ser att det inte finns något hopp längre kvar. Vi läser vidare. Vem kan bestå under den här tiden? Kapitel 7. Då står det. Här är svaret på frågan. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar. Så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Man kan säga att det är några änglar som liksom håller ondskans makter tillbaka. En liten tid, och det verkar som om det är väldigt svårt. Och så står det så här i vers 2. Jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, 144 000 ur Israels alla stammar. Hur många har hört om de 144 000? De 144 000 talas det om här. Det är de som kommer att bestå i den här stora nöden. Det är de som kommer att klara sig igenom den här stora nöden. Låt oss titta på det. Först så undrar vi, vad är det här för några? 144 000. Ja, det står att de är ur Israels alla stammar. Men vi vet ju att i Uppenbarelseboken, de stammarna, eller Israel, är de trogna israeliterna som sen så kom hedningarna också och blev en del utav de här. Så det är egentligen inte de som har ett judiskt pass eller de som har en judisk mor, utan det handlar om att det som Galaterbrevet säger, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Så de som är sanna judar enligt det här är de som behöll Abrahams tro, som blev döpta in i Kristus och som har Kristus tro. Så det med andra ord, Ni kan fylla i det på ert blad där om ni vill. Ska se vad det är någonstans. Vers nummer 10. Fråga nummer 10. Så kan ni kryssa i det. Vad Bibeln säger om det här. I Uppenbarelseboken 7 så ser vi att de 144 000 är Guds folk här i sista tiden. Och det står att i vers 9 så vänder sig Johannes om och han får se den här gruppen. Han får höra först om, skada inte jorden eller havet förrän vi har satt Guds sigill på pannorna. Och sen vänder han sig om och vad får han se? Vers 29 så står det, därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen inför lammet och var klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Här, en stor skara som ingen kunde räkna. Ni kan tänka er, om ni tittar ut och ni ser 144 000 så kan ni inte räkna dem. Jag tror att det här är snarare inte ett bokstavligt tal visserligen, utan jag tror att det här är snarare ett symboliskt tal. Vilket det finns goda orsaker till att tro. Jag läser från nummer 11 där. Ofta i Uppenbarelseboken får Johannes först berättat för sig vad han ska få se innan han får se det i en syn. I Uppenbarelseboken 7 får han först höra antalet av dem som blir beseglade, 144 000. Därefter vänder han sig om och får se dem. Och de är en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar, länder och språk. De 144 000 är med stor sannolikhet en symbolisk siffra. Antalet representerar alla de rättfärdiga, de sanna israeliterna som överlever nödens tid. Och vi läser om det i vers 13. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Så han frågar, vilka är alla dessa och varifrån har de kommit? Vers 14, jag svarade, min herre, du vet det. Det är intressant att Johannes överlåter det till ängeln att tolka det han har sett. Då sa han till mig, dessa är de som kommer ur den stora nöden. Så det finns de som kommer ur den stora nöden, eller hur? Och det är de. Det är de 144 000 som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Och vad hade plågorna gjort? Hade bränt och så vidare? Det står att de ska inte hungra eller törsta. Ingen sol ska träffa dem. Ty lammet som står mitt inför tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Vilken fin bild. Utav dessa som kommer igenom. Som klarar sig till slutet. Den här bildspråket utav att bara de som har ett märke i pannan eller sigillet i pannan kommer att överleva en stor katastrof. Det är hämtat ifrån Hesekiel kapitel 9. Ni kan slå upp dit. Hesekiel kapitel 9. I Hesekiel kapitel 8 så får Hesekiel se Judas avfall. De höll på att tillbe avgudar, de tillbad de döda, de hade soltillbedjan och Gud sa det här är hemskt, det här är förskräckligt. Ser du vad de gör, Hesekiel? Och Hesekiel säger, oj, jag ser. Och Gud visar honom någonting mer, han säger, titta på här vad de gör. Och Hesekiel förstår att nu är det riktigt allvarligt. Och det är det verkligen. I Hesekiel 9 sen så står det så här. Jag hörde honom ropa. Hesekiel är förresten precis innan Daniel, efter Jesaja och Jeremia. Hesekiel kapitel 9 och vers 1. Det står, jag hörde honom ropa med hög röst. Kom hit, ni som ska straffa staden. Var och en med sitt förstörelsevapen i handen. Då kom sex män från övre porten. Den som vetter mot norr. Var och en hade sin stridshammare i handen. Bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. De kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruberna och den vilade på, som den vilade på, och flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och som hade skrivdonet vid sin höft. Herren sade till honom: gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Är det bra att ibland säga till om vidrigheter som bedrivs i Guds församling? Här var det i alla fall. Och här får de ett tecken. Det var någonting positivt. Låt oss läsa vidare, vers 5. Till de andra hörde jag honom säga: följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom. Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset. Han sade till dem: orena tempelbyggnaden och fyll förgårdarna med slagna. Dra ut, och de drog ut och slog folket i staden. En hemsk sak som händer. Här går de ut och de straffar folket för deras överträdelser. Men de som var trogna, de som höll fast vid Gud och suckade och jämrade över de hemskheterna som Guds folk hade gjort, de fick ett tecken i pannan. Precis som i Uppenbarelseboken 7. Och vad var det för ett tecken som de skulle få i pannan? Vad representerar det här? Ja, vi har ju hört om saker i pannan, eller hur, förut. Vi pratade om det när vi pratade om vilddjurets märke. Och vi såg att det handlade inte om tatueringar eller implanterade chip eller någonting sånt. Utan det handlade helt enkelt om Guds lag som skulle läggas i handen och i pannan. Speciellt i pannan här. Det står: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. När du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Så det här tecknet, förstås det var inte ett fysiskt tecken som de skulle få i pannan. Men det är helt enkelt de som tänkte på Guds lag. De som höll fast vid det som Gud hade sagt. Och när vi talar om ett sigill. I antiken så var det så, jag läser från nummer 15 här. Ett antikt sigill innehöll regentens namn, titel och territorium. Alltså någonting som endast ett av budorden innehåller. Nu, det är ganska intressant. Om jag hade skrivit ett dokument, till exempel i antiken, så hade jag skrivit att hela världen ska skattskrivas. Okej, så kopierar jag upp det här och så skickar jag ut det till hela världen. Hur vet de att det här verkligen kommer ifrån kejsaren? Ja, de måste ha ett sigill. De måste ta vax och så lägger du det på pappret. Och sen tog kejsaren sin egen ring, en signetring. Och han tryckte ner det i vaxet. Och då såg alla att aha, det här är kejsarens sigill. Det här är ett autentiskt dokument. Det här är ett korrekt dokument. Och därför måste vi lyda det. Därför måste vi följa det. Och om vi tänker på Guds sigill, om vi tänker på hans lag, har Guds lag något sigill? För vad är det som gör att Guds lag, de 10 budorden, har bindande kraft egentligen? Om jag hade hittat på de 10 budorden och skrivit att alla ska göra så här, hade ni följt dem då? Nej, kanske inte. Frågan om. Så det är inte... Jag har ingen auktoritet att skriva de 10 budorden. Det är bara Gud som har det. Och då är det frågan, hur vet vi att de här budorden verkligen är från Gud? Har han satt något sigill i sin lag som liksom visar att det här dokumentet är autentiskt. Och det finns ett bud som verkligen lyfter fram Guds namn, hans titel och hans territorium. Och om ni går till andra Mosebok kapitel 20 så läser vi om det. Andra Mosebok 20 och vers 11. Eller ja, vers 8 så börjar det. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap. Och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Här har vi Guds titel. Han är skaparen. Han var den som gjorde allting. Vi har hans namn, Herren eller Javé. I det här tetragrammaton, J-H-V-H. Och sen har vi hans territorium, titeln, eller förlåt, hans territorium, himlen och jorden och havet. Och allting som finns på jorden. Det här är, har många lagt märke till sabbatsbudet, och de har sett att faktum är att det här sabbatsbudet innehåller just alla dessa element som fanns i ett antikt sigill. Och faktum är att sabbaten pekar oss till varför vi ska lyda Guds bud. Har ni funderat på det här? Varför ska vi lyda Guds bud? Är det bara för att Gud säger så? Ja, men varför vad har han för rätt? Vad har han för auktoritet att begära lydnad utav oss? Ja, svaret är för att han är vår skapare, eller hur? Det är för att han har gjort himlen och jorden och allting. Han har gjort oss. Vi skulle inte existera om det inte vore för honom. Så det här är hans rätt som han har. Då har han också rätt att berätta för oss hur vi ska leva. Och sabbaten är en veckovis infallande påminnelse om varför vi tillber Gud. Om varför vi lyder honom. Det handlar inte bara om lyda, men det handlar om tillbedjan överhuvudtaget. Varför ska vi tillbe Gud och inte, varför inte tillbe den här vattenflaskan eller grodorna som egyptierna gjorde? Vad är det liksom som gör att vi ska tillbe Gud? Jo, det är för att han är vår skapare. Och han är vår återlösare. Och faktum är att sabbaten innehåller en påminnelse om båda dessa aspekter. I Hesekiel 20 och vers 20 så säger Gud så här. Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett vadå? Ett tecken, står det. Mellan mig och er. För att, varför då? Jo, för att ni ska inse att jag är Herren er Gud. Vi ska inse varför vi ska tillbe Gud. Varför Gud är Gud och varför vi inte är Gud. Och det här ville Gud instifta. Han ville hjälpa oss att komma ihåg det. Och eftersom vi är så tröga så behöver vi påminnas om det. Varje vecka, eller hur? Ja, just det. Det är Gud som är Gud. Ja, men varför vilar jag på den här dagen? Varför ska jag inte arbeta på den här dagen? Ja, just det. Gud gjorde ju det när han skapade jorden. Ja, just det. Han är ju skaparen. På det här sättet så påminner vi oss om att Gud är skaparen. Och på samma sätt påminner vi oss om att han är återlösaren. För när vi vilar på sabbaten så vilar vi från våra egna gärningar. Och vi litar på Guds gärningar i vår frälsning. Många människor de tänker att det är lagiskt att försöka hålla sabbaten. Men det är faktiskt snarare helt motsatsen. Vi vilar från våra gärningar på den dagen. För att visa att vi tror på rättfärdighet genom tro och inte genom våra gärningar. Så det är en otroligt lämplig bild. Vi ser det här. Andra Mosebok, samma sak. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Det är ett evigt tecken. Återigen det här ordet, tecken. Det är samma ord som de fick när det här som de skrev i sin panna. Det är ett tecken mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord. Men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Men när antikrist kom så sa de nej. De ville förändra på den här heliga tiden. De tog bort bort sigillet ifrån Guds lag. De sa nej, det här är inte viktigt längre. Och sen satte de dit sitt eget sigill, sitt eget auktoritetstecken, sin egen dag. Och på det här sättet så förhävde de sig över Gud. Vi vet ju från historien, här från Sunday Sabbath, John Lay, han skriver så här: från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea fortsätter den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Och i kyrkomötet i Laodicea så sa man så här: kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, alltså söndag. Och om de kan, ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så det var en konflikt här. Antingen så håller man den dagen som Gud har gjort helig och som han har satt som ett tecken mellan han och sitt folk. Eller så följer man den dagen som påven har gjort helig och det som han har som sitt tecken och märke. Och vi ser att det står att det är strängeligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför de som påven, ärkebiskopen eller biskopar fastställer. Nu, det här är förbryllande för mig, hur de kan tänka så här, men tänk själv, hur har människan auktoritet att göra någonting heligt? Kan jag gå och säga så här att ja, nu ska jag göra den här vattenflaskan helig och sen så säger jag någon ramsa över den eller någonting. Blir den helig då? Kan jag som människa, har jag auktoriteten att göra någonting heligt? Vem är den enda som kan göra något heligt? Det är Gud, eller hur? Hans närvaro är den enda som kan göra en byggnad helig. Är det inte så? Byggnaden är inte helig på något sätt om inte Guds närvaro är där. Endast Guds närvaro, Gud själv kan göra någonting heligt. En människa kan inte det, men enligt den romerska kyrkan så kan biskopar, påven, ärkebiskopar eller biskopar, de kan fastställa. De kan säga det här är heligt och den här dagen är helig och det där, då ska du inte arbeta och då ska du arbeta. De tar Guds plats här och de säger vi har den här makten, vi har den här auktoriteten. Och det gör de inte omedvetet. Om man frågar dem i deras katekes så skriver de vilken dag är sabbatsdagen? Svar lördag är sabbatsdagen, säger de. Fråga varför firar vi söndag istället för lördag? Svar vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Så de har tagit bort Guds tecken, Guds sigill och ersatt det med någonting annat. Och de säger själv att det här är vår... De ser prestige i det här. De säger att det här är vårt tecken på att vi faktiskt har auktoritet att ändra på dagar. Kyrkan står över Bibeln, säger de. Kolla här. Det här är under motreformationen, så skrev de så här. Fråga, hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? För de hade ju sagt att ja, julafton är helig och påsken är helig och den här dagen är helig och den trettonde, eller vad heter det, trefaldighetsdagen. Och de instiftade egna festdagar som inte Bibeln nämner. Och de frågar då, hur bevisar ni att ni har rätt att göra på det här sättet? Frågar protestanterna. Och så svarar de, jo, genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner. Eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och förklarar det som synd att bryta dem. Så de kastar tillbaka frågan till protestanterna och säger, men ni firar ju söndagen och ni säger att det är en synd att arbeta på söndagen. Det finns ingenting som helst i Bibeln som säger det, utan det är bara en auktoritet ifrån romerska kyrkan. Så om ni erkänner att vi har rätt att ändra på den dagen, så har vi rätt att lägga vilka dagar vi vill som helst som är heliga. De ser det som sitt märke, som sitt auktoritetstecken om du så vill. Kyrkan står över Bibeln, säger de, och denna överföring av sabbatsfirande är bevis på den saken. Självklart hävdar katolska kyrkan att förändringen var hennes verk och den är ett märke som visar hennes kyrkliga makt. Nu, vi säger inte att alla som går i kyrkan på söndag har vilddjurets märke. Missförstå mig inte. Det är inte vad Bibeln lär. Det finns många uppriktiga personer som har trott, de har varit vilseledda, de har trott att söndagen är den bibliska sabbaten. Och Gud har accepterat deras uppriktighet. Men Gud kommer att låta ett budskap lysa över hela jorden som upplyser människor om vad som är sant i sista tiden. Och då kommer människor att få ta ställning. Och ja, här är förresten en katolik som skriver så här. Det kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändringen som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga sabbaten ändrades från lördag till söndag. Herrens dag blev vald, inte grundad på någon anvisning noterad i skriften, utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Och sen säger han, människor som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten borde logiskt sett bli adventister och helighålla lördagen. Okej, det här var Roms åsikt, så det får stå för honom. Men det här är det som är grejen. Antingen Bibeln som är auktoritet eller traditionen. Och det är det som är den här konflikten. Men det kommer en tid när man kommer att påtvingas det här. Det kommer stiftas lagar som säger att du måste tillbe på söndagen. Och du måste arbeta på lördagen. Och den här konflikten är det som leder till när människor får välja sida. De måste ta ställning. Och de som då vet att Gud säger så, men jag vill göra så, då följer de i själva verket vilddjuret istället på bekostnad utav att följa Gud. Och det är det som är den här stora varningen. Och vi ser tidens tecken. European Sunday Alliance, det står så här, Europeiska söndagsalliansen är ett nätverk av nationella söndagsallianser, fackföreningar, frivilligorganisationer och religiösa samfund som åtar sig att öka medvetenheten om det unika värdet av synkroniserad fritid för våra europeiska samhällen. Söndag och i allmänhet anständiga arbetstider står i fokus för våra kampanjer. Det finns en stor politisk rörelse som vill påtvinga söndagen som en tillbedjans dag. Kyrkans tidning säger så här, låt söndagen bli en arbetsfri dag. Den uppmaningen riktar Europeiska kyrkokonferensen till EU-länderna. I uttalandet som antogs enhälligt uppmanas EUs ministerråd, medlemsländerna och Europaparlamentet att i förhandlingar om ett nytt arbetsdirektiv förbjuda söndagsarbete. Motsvarande vädjan har framförts av Europeiska biskopskonferensen, Protestantiska kyrkan i Tyskland och Engelska kyrkan. Så det här är inga små makter som ligger bakom den här rörelsen om att vilja påtvinga tillbedjan på en viss dag. Och jag tror att det här, att vi snart kommer att få se att även man inte kommer kunna köpa och sälja om man inte tar emot det här märket. Det står ju att de ska tvinga alla att ta det här på höger handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Och det är mycket riktigt att de försöker verkligen att komma åt de globala finanserna för att kunna reglera vem som kan köpa och sälja. Det här är ifrån 2011, så lade Vatikanen in en, det här är från Reuters, och de la in en ansökan till G20-toppmötet om att, ja, vi kan läsa vad som sägs här. I måndags efterlyste Vatikanen upprättandet av en global offentlig myndighet och en central världsbank som ska styra över finansiella institutioner som har blivit inaktuella och ofta ineffektiva i hanteringen av kriser. Dokumentet efterlyste inrättandet av en överstatlig myndighet med världsvid räckvidd och universell domsrätt att styra de ekonomiska riktlinjerna och besluten. Och när man läser i det där dokumentet så föreslog de också, eller de erbjöd sig själva att ta det här ansvaret, ödmjukt nog. Nej tack. Och som tur var så sa G20-toppmötet nej den gången. Men det här visar vad påvedömet vill åt. De vill ha kontroll på finanserna och de kommer att kunna besluta vem som ska kunna köpa och sälja. Men det finns de som har vunnit seger över vilddjurets märke. Låt oss titta i Uppenbarelseboken 15. Uppenbarelseboken 15, vers 2. Johannes säger, jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namnstal. Halleluja. Finns det de som har vunnit seger över det här? Det gör det. Det står, de har Guds harpor i händerna. Och de sjunger Moses och Guds tjänares sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig. Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Jag vill vara en del av den här gruppen, var med er. Jag vill vara en del av dem som kan stå där på glashavet och sjunga. Och vi ser, eller det är de här 144 000 om du så vill. Vi läser om dem i Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 1 också. Jag såg och se, lammet stod på Sions berg. Och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna, vadå? På sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. De får möta Jesus utan att dö. Tänk vilken härlig upplevelse. De klarar sig igenom den här sista tiden och får möta Herren. Det står, det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. Alltså falska religiösa system. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart den går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Den här gruppen önskar jag att vara en del av. Och Jesus önskar att du ska vara en del av den här. Han inbjuder oss. Han säger, gå ut ifrån henne, mitt folk. Gå ut ifrån de system och de falska uppfattningarna som gör att vi drabbas av plågorna. Och om vi lyssnar till hans röst och kommer ut och blir en del av de som har Guds sigill i sin panna, då har vi ingenting att frukta. Jesus säger så här, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag glädjer mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Jesus vädjar till oss. Han säger, det kommer svåra tider, men ingen behöver gå förlorad. Alla kan vända om och av hjärtat följa Jesus. Det står, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jesus kommer att bevara oss igenom den, om vi vågar lita på honom. Jag hade en tenta för ett tag sedan här. Och vad tror ni när jag hade min tenta? Tror ni att jag förberedde samma dag som jag hade tentan? Att jag började då? Vet ni, Bibeln säger att det ska komma en tenta. Det ska komma en prövning en stund över hela världen. Om vi ska kunna klara den tentan, det provet, så måste vi börja förbereda nu. Vi kanske tänker att okej, jag får se när de här tidens tecken börjar hopa sig och när saker och ting börjar utvecklas, då kanske jag ska ta ställning för det som jag har hört. Då kanske jag ska ta ställning för sanningen. Och då, men om vi gör det så kommer vi inte att vara redo. Vi kommer inte hinna förbereda oss. Det är nu som vi har förberedelsetiden. Det är nu som är frälsningens dag. Det är nu som det är dags att ta ställning för den sanning som Gud visar oss. Och du kanske säger, men jag känner många uppriktiga personer som inte känner till den här sanningen. Och de kommer ju att bli frälsta, så varför ska jag följa den? Men Gud, han dömer oss efter det ljus som vi har fått. Han förde inte dem till dessa möten, men han förde dig hit. Och det tror jag finns en orsak för det. Han vill upplysa om saker så att vi kan vandra på den vägen. Och jag vill göra en vädjan till dig. Vi kommer, när vi ser detta så kan vi räta på oss, vi kan lyfta våra huvuden, för då närmar sig förlossningen, vår förlossning. Om vi ska kunna säga, här är den Herre som vi väntade på, så behöver vi ta ställning för den sanning som vi har hört. Jag skulle vilja att ni tittar i ert blad där. Ni har en liten lapp och det finns pennor här om ni behöver. Men ta en tid här. Jag skulle vilja leda er igenom det här. Ta en penna och här är ett beslut mellan dig och Herren. För det första så står det där i början, jag vill tillhöra dem som vinner seger över vilddjurets märke. Om det är din önskan att säga ja, jag vill tillhöra den här gruppen, sätt ett kryss där. Markera det, säg ja, jag vill göra det. Om du upplever att jag har vandrat bort ifrån Gud och jag önskar att komma tillbaka till Jesus, sätt ett kryss i nummer två där. Jag vill be för dig specifikt, jag kommer be för var och en av dessa lappar som vi samlar ihop. Och om det är din önskan så sätt ett kryss där. Nummer tre så står det, jag skulle vilja bli döpt, om det. Kanske har du inte blivit döpt. Kanske har du inte tagit en ställning offentligt ännu i den frågan. I så fall så, eller kanske du känner att jag har, jag vill göra det, så sätt i så fall ett kryss där. Nummer fyra, jag skulle vilja ha privat bibelundervisning. Kanske har du upplevt att de här mötena, det har varit väldigt mycket nya saker. Väldigt många saker som har liksom, du tycker om det du hör kanske, men du vill veta mer, du vill förstå det bättre. Jag skulle starkt vilja rekommendera dig till att kryssa i den i så fall. För jag studerar med en hel del olika personer under veckorna. Och jag arbetar som bibellärare, jag åker hem till personer, studerar tillsammans med dem. Och de som jag har pratat med upplever att en otrolig välsignelse i det. Att få sitta och studera och just de frågorna som jag kanske har funderat på eller har. Och så kan man läsa tillsammans och man kan prata på ett helt annat sätt. Så jag vill rekommendera det verkligen. Kanske är du intresserad av en bibelbrevkurs eller önskar få information om kommande kurser och evenemang här i Adventkyrkan. Sätt din namn, adress och telefonnummer där. Och vi kommer att kontakta dig som sagt. Och sen vill jag lägga till det. Om du har ett bönämne som du skulle vilja att vi bad för, skriv det. Ni ser på det här vita texten här under. Eller på baksidan någonstans. Skriv ett bönämne. Jag skulle vilja ha förbön för någonting specifikt. Och jag kommer som sagt att be för dessa beslut. Kära himmelska fader, vi tackar dig för dina välsignelser under de här mötena. Vi ber att vi alla ska få samlas på glashavet. Att vi ska få sjunga lammet som Moses sång. Herre, det är vår enda önskan. Att få vara bland dessa. Men herre, vi förstår att vi behöver förbereda oss för den svåra tiden som kommer. Och jag ber att var och en av oss ska kunna göra det. Att vi ska kunna ta den tiden. Att prioritera vårt eviga liv. Och det är min bön för alla här inne. I Jesu namn. Amen.